Är det bara Socialdemokraterna som är fittor i Vänsterpartiets värld?
Eller är det alla andras fel att de backar?
Och kommer Sverigedemokraterna lyckas göra klimatet till det nya kulturkriget?
Det här är Politiken med Margit Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar.
Jag har tänkt på det här med hybris.
Skivbolaget?
Nej, inte skivbolaget. Utan alltså, den mänskliga tron på sig själv, eller övertron.
Den grekiska.
Ja, precis. Okay. Grekisk mytologi och så vidare. I Marie Forsblads och Kalle Segerbäcks dokumentär som heter Maktspelet och handlar väl delvis om regeringsbildningen. Men framförallt så följer den ju både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, ytterkantspartierna, under valrörelsen och fram till att regeringen är bildad. Den är ju en fantastisk demonstration av politikers förmåga att försätta sig i hybristillståndet.
Berätta mer.
Ja, men det finns en scen ganska tidigt, tror jag, i den här dokumentären. Den är när de är i Almedalen. På Sunes elefant, som är ett hak i Visby, södra delarna av Visby.
Där de äter pommes och något kött och jättemycket typ pulverbea.
Alltså Vänsterpartiet, alltså inre kärnan kring Norsi, äter lunch där.
Folkligt, festligt.
Det var en riktig byggarbetarlunch.
Ja, det, man blev nog mätt, så ser det ut. Då sitter de och har någon slags konversation. Den kanske liksom är regisserad av reporten eller stagead. Men som går ut på att Nooshi liksom sitter och muttrar.
Det framstår ju inte helt rimligt heller att det minsta partiet i den här konstellationen ska ingå i regering. Tillsammans med oss. Och inte det största.
Tycker du inte att Centern ska få vara med nu?
Jo, men det är ju inte bara. Utan det är väl
vänta, de är väl inte minst om MP kommer in?
Vi får se.
Ja, de minsta partiet, ska de verkligen få vara med i vår regering? Alltså vår regering är den som Socialdemokraterna ska bilda på någon slags rödgrön sida. Och minsta partiet, då menar hon då Centerpartiet. Och Jenny Lindahl måste säga ja, Miljöpartiet kommer väl inte in ens en gång. Alltså de lever här i Almedalsveckan eller stagear detta. Men man känner nog ändå att de lever i en miljö där så här. Alltså vi är dubbelt så stora som Centerpartiet. Okej, sossarna är stora, men sen är det ändå vi är tvåa, det går som tåget för oss. Vi kommer slå alla med häpnad. Miljöpartiet har ju redan åkt ur. Och Centerpartiet, Annie Lööf, fattar ju ingenting. Och de kommer ju liksom Magda att kunna köra över sen och bara tvinga med. Det är så fascinerande. För även om det är lite teater, så bygger det ju på att de faktiskt tror att det är
jo,
så
men,
här.
Men man måste säga att den hybris som Nooshi Dadgostar och hennes gäng kom in med redan från start gynnade ju dem oerhört mycket under midsommarkrisen. Allt med hyresregleringen och det var ju hybrisen och att de vågade använda sig av den som gjorde att de ökade i opinionen.
Ja, men det stämmer ju. Absolut.
Och det är ju lätt att tänka att vi sitter ju med alla korten på bordet. Vi vet hur det slutade. SD, oj vad mycket makt de fick. Nej, men det fick inte Vänsterpartiet. Och då är det ju lätt att se det här som att de ena är rationella, de andra lider utav någon sorts klinisk diagnos. Men då skulle jag vilja säga, är det kanske inte lite mer vad är det, dream it and it will happen, alltså någon sorts nästan
fake it till you make it.
Ja, en amerikansk sorts liksom visualisera det här ska hända. Och om du bara, det här som vi brukar anklaga Centerpartiet ibland för, att måla upp en bild som ingen annan ställer upp på och sen nästan
en
med
fantasivärld.
Ja,
den men parallella verkligheten.
Den kanske kan bli verklighet. För här pratar hon ju till exempel om koalitionsledaren. Och jag bara, just det jag sa, statsministerkandidaten, hon pratar om Magdalena Andersson, och jag tänker, det här är ju om att de är sura över. De menar ju så här, sossan måste ha gjort upp med centern. Det är därför som vi blev av med tredje vice talman. Man bara, det är så oviktigt egentligen. Men okej, okay, yeah, fine, jag fattar att det är viktigt för er just då. Och att hon är så besviken över koalitionsledaren.
Jag skäms över att koalitionsledaren spär på konflikten hela tiden.
Det är helt sjukt.
Ja. Nu är det fan kriget. De går över eld och vatten för att rädda Centerpartiet. Så pinsamt. Sköt ett eget parti, liksom.
Bara ett gäng losers.
Vilken koalition pratar du om? Du menar koalitionen som bara skulle släppa fram Magdalena Andersson? För Magdalena Andersson och Socialdemokraterna verkar ju inte alls ha uppfattningen om att det fanns ens ett samlat regeringsalternativ där man skulle på något sätt, ja, men göra det som på pappret verkar logiskt. Oj, halva Sverige vill ha det här. De här delarna består halva Sverige av. Då får vi kompromissa mellan de delarna. Så fungerar det ju inte liksom det socialdemokratiska eller kanske centerpartistiska perspektivet. Så då kanske Nooshi och hennes gäng måste bara vara så här lite drömmande, utopiska.
Ja, men det finns ju många sådana fina scener i dokumentären där man ju ser hur lite Socialdemokraterna bryr sig om Vänsterpartiet och hur frustrerade Vänsterpartiet ändå är över det. Men framför allt tycker jag att det är en... alltså man undrar ju lite hur landar det här i Vänsterpartiland. För...
Alltså dokumentären.
Ja, för att det är ju det här uppmärksammade uttalandet där någon säger, kallar Socialdemokraterna för fittor.
Vilka är de fittor?
Det är ju Nooshi som säger det.
Nej, jag vill säga att det låter, jag tycker mycket mer det låter som Ida Gabriel sa.
Jag tycker det låter exakt, det är ju göteborgska, men och det är ju Nooshis dialekt. Jag tycker också det låter otroligt mycket som Nooshi, men hon har dementerat i medier som har ställt frågor om detta. Jag antar att Marie Forsblad och Kalle Segerbäck måste veta vem det var, för att de kan väl se det på ljudspåret, eller jag vet inte vad de har för teknisk... Men de är ju myggade, de borde kunna kanske se vilken mygga det var. Men
jag trackar det.
Det vet jag inte. Nej, men det jag tänker är att traditionellt brukar ju Vänsterpartiet tycka illa om att man använder det kvinnliga könsorganet som skällsord. Det brukar ju vara en typ av saker som upprör renlärig vänster. Men ännu mer så är ju detta en skildring av kompisgänget i toppen. Det lilla gänget kring Nooshi och Ida som styr och bestämmer allt.
Mauro Scoccos brorsa, Sandro, och Jenny Lindahl Persson.
Och sen är det ju några pressisar. Mm. Och sen är det ju, till exempel Ali Esbati ser man ju inte särskilt mycket mer än på själva valvakan. Han är ju inte direkt närvarande. Man ser ju också den nya gruppledaren, Samuel González Westling. Och honom muttrades det ju oerhört mycket över i riksdagen där första veckan kring riksmötets öppnande. För han var helt ny i riksdagen, kom från partistyrelsen och blev gruppledare. Och, alltså gruppledare i riksdagen handlar ju väldigt mycket om riksdagsformalia, leda möten, få folk att trycka på rätt knapp och sådär. Och då fanns det ju stor irritation över att det var en helt ny person som aldrig hade suttit i riksdagen innan. Som liksom kom in här i kompisgängets ledning, utvald tyckte man av.
Man ser ju faktiskt mer också av Ida Gabrielssons man, Kalle Larsson, än man ser av Ali Esbati.
Ja.
Men det kan ju vara dokumentären. Men det är intressant. Men vad menar du, alltså det här kompisgänget, vad är grejen med det?
Jo, men det har ju funnits en frustration över partiets valstrategi, partiets låga valresultat och att man tycker att det har toppstyrts från det här gänget. Alltså till exempel då hela den här idén om att nå väljare på bruksort som ju var centralt i allt från hur man kommunicerade till vilken politik man la fram och att det faktiskt helt misslyckades. Alltså i partiets egen valanalys som kom här igår så skriver man ju att man tappade på i princip alla bruksort och det var liksom de väljarna man förlorade. Man hade ju en idé där man tidigare då hade riktat in sig på målgruppen unga progressiva som man kallar det, som är storstadsbor. Och nu skulle man då komplettera det med väljare till bruksort. Och då hade man ju delvis i de här kommunikationsplanerna som man kunde hitta på Vänsterpartiets hemsida innan de gjorde om vad de la ut där.
Just det,
så kunde man ju se att de då skulle ha olika budskap till de här grupperna när de pratade med dem. Men resultatet verkar ju ha blivit att man tappade de gamla som man var säker på att man skulle behålla, och man vann inte de nya.
I dokumentären ser man ju inte så mycket självkritik. Alltså det man ser är ju att de suckar och svär. Alltså Norsi borde ju, hon skulle ju typ kunna ta patent på det här suckande sättet att prata. Alltså jag vet själv att jag kan låta ganska så här tung.
Alltså,
men hon
energy.
Låter ju fruktansvärt tung. Det är ju ett kämpigt kliv för allt, och alla är ju dumma i huvudet. Mm. Nu måste vi gå ut och ta en cigg. Har du gjort kaffe? Nej förresten, det frågar hon inte, för det är hon som gör kaffe. Det är ju väldigt spännande i Norsida-relationen. Alltså mellan Norsi och Ida Gabrielsson. Det är ju Norsi som hämtar kaffe åt Ida.
Ska hämta kaffe?
Visst.
Jag har hällt ut dina kolaburkar.
Och som också berättar att hon har städat efter Ida.
Man får ju lite känslan...
Av deras arbetsäktenskap.
Ja, att det är ju Ida som tutar och kör här. Och Norsi som får det trista jobbet att ställa sig i tv och säga saker. Jag tycker man kan få det intrycket av den här dokumentären i alla fall.
Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Torbjörn, om du tyckte att du saknade självkritiken i dokumentären, då ska du inte läsa valanalysen, för där kände jag att alltså det här uttrycket, vilka jävla fitter alltså, det kunde ju också varit titeln på den här skriften, för det är alla andras fel utom partiledningen.
Jag såg att det var partisekreteraren Hanna Jedin som har varit ansvarig för valanalysen också. Så att, ja.
De har hållit det tätt.
Det var inte Jens Holm som skrev den, om man säger så.
Nej, eftersom för den före detta klimatpolitiska talespersonen hängs ju ut utan namn men med titel. Till exempel, när man pratar om det här med omläggningen av klimatpolitiken, då är det alltså inte att man har gjort den här omläggningen som det är fel på, utan det är den interna kritiken som är det stora problemet.
Och medierapporteringen om den interna kritiken.
Ja, och på något sätt är det så här typ, nej men medier, vi får inte anklaga medierna, för medier, det finns en logik och de kommer jaga på det där, men skam på er alla som pratar, som läcker till media och berättar allt det här. Det finns också aspekten av att vi måste kunna, när vi har fattat ett kollektivt beslut, då kan inte enskilda medlemmar gå in och tro att de vet bättre eller försöka prioritera andra saker. Vi har ju faktiskt fastslagit att man försöker göra det här i fråga om det demokratiska i beslutsordningen som de här hemska individualisterna försöker ägna sig åt.
Men också kring det här med vapnen till Ukraina som de tar upp som ett problem, när de var de enda som röstade emot, ni vet, det var superrörigt. Då var det ju också, där var det ju inte heller partiledningens fel på något vis.
Nej, det var ju också typ att partistyrelsen måste bara bli snabbare på att kunna byta fot. Ingenting om så här, nej men vi tyckte faktiskt så här, eller omvärldsläget gjorde att vi fick göra en helt annan analys av våra gamla värderingar eller tankar, det höll inte längre eller whatever, utan nu är det bara så här, vi måste vara snabbare på det här och återigen prata inte med folk.
Det finns något spännande, för senast man såg en sån här krets, liten krets som vill någonting väldigt mycket, är ganska övertygade tillsammans om det och ganska eniga verkar det som. Det är egentligen skapandet av Nya Moderaterna. Och jag tror nog att åtminstone Jenny Lindahl har studerat och varit ganska imponerad av det.
Jag var ju med på ett möte när de pratade om just den här nya då bruksutsmalgruppen i relation till hur man pratar och bland annat om klimatpolitiken. Och då tog de ju upp Nya Moderaterna som exempel. Och Ida Gabrielsson som ledde det här seminariet hade bild på Fredrik och Filippa, tror jag, och så var det... frågan var ju då, vad är Vänsterpartiets pärlhalsband? Vad ska vi ändra just på? Det.
För det är spännande, tänker jag, att det är två partier med ganska olika ledarkultur. Alltså, den lilla kärnan runt Fredrik Reinfeldt lyckades ju liksom pressa på partiet sin nya hållning. Anders Borg säger att det är så här, vad en den gamle moderaten i arbetsmarknadsutskottet säger, så får han hålla käften eller flytta på sig. Punkt. Sån är ju inte grundkulturen i Vänsterpartiet. Där är ju grundkulturen intern opposition och intern debatt är bra för det goda samtalets skull. Och man ska ju alltid vara lite upprorisk mot makten. Så det som jag tycker både dokumentären och ditt referat av valanalysen, Henrik, visar är ju att de har ju ett problem att disciplinera sitt parti, helt enkelt.
Ja, men det hänger nog också ihop med att partistyrelsen har ju väldigt mycket makt, och det finns ju en idé då om att det är partistyrelsen som representerar partiet och riksdagsgruppen ska göra det partistyrelsen säger. Samtidigt är det ju riksdagsgruppen som får mer medieutrymme och som journalisterna har koll på, kanske mer än partistyrelsen. Och de är ju ofta väldigt frustrerade över det här, tycker jag, när man pratar med folk där, att det finns en frustration över att de då inte har så stort inflytande som andra riksdagsledamöter har i sina partier. Men hela idén bakom Nya Vänsterpartiet är ju att man ska prata om det materiella, att man ska bort från Galtanskalan och värderingskonflikt, och man ska prata om sånt som faktiskt riksdagen kan fatta beslut om och inte liksom de stora, mer abstrakta idéerna som man ändå inte kan göra någonting av i praktisk politik. Men även här var de ju missnöjda med själva valrörelsen. De tyckte att det var dåligt att den handlade om ekonomi.
Ja, att det var ekonomi, försvar och energi, och om man ska ha de här materiella ingången, tänker man borde ju kunna göra ganska mycket med detta. Och visserligen i energi tycker de så här, ja men Sverigepriser funkar rätt bra, men när det gällde ekonomin då blir det så mycket fokus på inflation, så våran bild av det vi ville göra liksom, kunde vi ändå inte driva igenom. Och att de också beskriver som att så här, det var inte på grund utav Vänsterpartiets förslag som mediedagordningen såg ut som den gjorde, utan det var händelser utifrån. Och jag vet inte vilket parti som tror att den har den makten att kunna påverka mediedagordningen i så här, Ukraina-kris och corona och allt med ekonomin, att man skulle på något sätt kunna trumfa dem, och på något sätt det är då som det goda vänsterpartistiska röstresultatet skulle kunna uppnås. För någonstans landade ju det här frågan, de backade massa, och jag kommer ihåg, jag gjorde en sån förutsägelse i en eftervalsanalys. Nooshi kommer inte vara partiledare nästa val, för då kändes det lite som att det kunde börja jagas mot henne. Men vad tänker vi om partiledaren och kanske den nuvarande partiledningens position?
Alltså, en klassiker i Sverige är ju att partiledare i sitt första val gör ett ganska dåligt val och sen gör ett val till på ungefär samma strategi, med lite skruvat smått på några rattar, och får stor framgång. Alltså, jag kommer inte ihåg alla. Jag har gjort en lång lista på det här någon gång. Carl Bildt är ju ett liksom superbra exempel.
Det känns som en gammal spaning. Ja, menar inte det på något dissigt sätt. Jag menar bara att jag tror att det har förändrats. Att tålamodet är kortare.
Ja, det är det som är frågan. Alltså, vad händer internt? Men vad har de också för alternativ då? Alltså, vänsterpartisterna som skulle vara kritiska. Vad är liksom den andra planen? Finns det en sån?
Nej, det är väl att då... det är Jens Holm. Nej, jag har ingen aning.
Nej, men jag tänker att det finns någonting i att de nog... Den här gruppen bottnar, uppfattar jag. Inte bara strategiskt eller taktiskt i i den här bruksortstanken. De bottnar ju där, visar den här filmen relativt mycket för att vara liksom vänsterpartister av vår tid i den socioekonomiskt kulturellt åtminstone. Alltså, och det är där det blir lite fint när det här korsklipps med Sverigedemokraterna. För man ser att det här är ganska mycket samma skrot och korn människor. Alltså så här, Jimmy Åkesson sitter när VU har möte i sina happy socks.
Ja.
Och det är så att säga inte ett överklassbeteende om man inte är Ian Wachtmeister.
Eller utan bara ju... den här lilla duken som de har haft med sig på allting de har gjort när de har haft pressträff och så. Då har de ett sånt runt ståbord, ett sånt mingelbord. Och så
pratar
har de
vi en... V eller SD nu?
Nej, nu pratar vi SD. Ja. Så har de en duk i så här, alltså en jätte... den är ju riktigt, riktigt ful i så här... ja, men SD-färger och med blomman. Ja. Och så hänger den alltid snett. Den är alltid liksom... längre på ena sidan och kortare på andra sidan.
Det är inte svenskt tenn.
Den
kommer
ifrån. Nej, det är verkligen inte svenskt tenn.
Nej, och samma finns ju då i Vänsterpartiet verkligen. Alltså så här, det är Ida Gabrielssons kolaburkar, de röker. Och Ida Gabrielsson...
De har aldrig borstat håret.
Och Ida Gabrielsson måste fråga halvitalienaren, eller hur vi nu ska beskriva skockosläkten, jag vet inte. Om liksom, vad är prosecco och vad är prosciutto? Vilket är vilket?
Och där känner
det
jag...
Det måste ju vara fejk. Alltså du... förlåt, det måste vara fejk.
När jag hörde det där så var jag bara, vad är det egentligen som är skillnaden? Så någonstans vill jag säga...
Du kan bilda den tredje delen av det här samma sociokulturella...
Alltså ni gäng. Kan vara god smak. Jag håller med till Jimmy och Norsi och vanligt folk.
Poängen, min i alla fall, med hela den där utläggningen är ju att... de bottnar ju verkligen i, nu ska vi vara arbetarklassen företrädare. Och har ju förutsättningar för det ungefär på samma sätt som Sverigedemokraterna. Alltså i vilka de är själva och vad de tror på och så. Så det är svårt att se att de skulle ändra sig i någon större utsträckning, de som har ledningen idag.
Jag tyckte när jag först läste valanalysen så gjorde jag inte den här spaningen som Henrik gjorde, att de saknar självkritik. Jag tyckte snarare så här, det här är det mest självkritiska jag någonsin har hört från det här gänget som leder Vänsterpartiet. För att den här meningen finns med. Partistyrelsen klarade inte fullt ut att förankra klimatpolitiken eller förklara anledningarna till det förändrade fokuset, utan bidrog i viss utsträckning till de missuppfattningar som uppstod.
Det var inte bara Jens Holms fel.
Nej, alltså de klarade ju inte fullt ut och de bidrog i viss utsträckning. Det var ändå, ja.
Men vadå, är det inte att de skyller på de andra i partistyrelsen? Partistyrelsen, alltså Norsgäng, de i Norsgänget som sitter i partistyrelsen tycker att här finns det några svartfötter, några femtekolonnare. Någonting, några som inte är med, några som håller på och förstör.
Mm.
Är det inte dem de skyller på?
Jo, det är kanske det. Du har kanske rätt. Jag tänkte att det skulle vara deras räddning annars. Men jag tycker att vi i alla fall ska gå hem och fundera på det de skriver om medierna, som är att vi hellre skildrar den interna konflikten kring klimatet än sakfrågan. De har ju rätt i det. Jag tycker ändå vi kan skämmas lite över det.
Det kan vi göra. Och samtidigt så det är ju svårt att inte som media reagera på där vänsterpartister kallar sossar för fittor. Så det är också lite vad tycker vi är roligast att skriva om. Men jag tror inte det är så dåligt egentligen för Norsi-gängets interna ställning. Att ha det sagt.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
I vår tidning Svenska Dagbladet häromdagen så kunde man läsa att Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen nu tycker att Sverige ska överge klimatmålen och att vi också kan betala pengar för att slippa nå EUs klimatmål. Det finns ju en straffavgift om man inte gör det.
Mm.
Och det är ju en tydligare position tycker jag än den de tidigare har haft, där de ju var det enda partiet som inte röstade för klimatlagen och ställde sig bakom klimatmålen, men inte heller har velat ta bort dem. Den var mer förvirrande. Nu vill de det. Och tycker att Tidöavtalet öppnar för det.
Jag tänker framförallt att det är roligt att Kinnonen blir den stora frontsoldaten i Sverigedemokraterna nu efter valet i den här upplossande klimatdebatten. Alltså han har ju varit med jämt. Men liksom alltid varit någonstans bakom.
Någon slags press, visst var han presschef till en början?
Det var han ett tag. Och haft massa olika roller. Målvakt i olika bolag tror jag han har varit också. Som jag uppfattar det.
Det låter kriminellt.
Ja, okej, målvakt var lite elakt sagt. Men han fått ansvar för massa problematiska bolag.
Jo, men han höll väl på med de där mediebolagen.
Exakt. Det här är ett stickspår. Du vill in i själva klimatsakfrågan.
Ja, men
kanske.
Det är ju en fråga som engagerar väldigt många. Och den fråga som nu ställs är ju... Alltså, det finns ju en ny konflikt i klimatpolitiken, uppenbarligen.
Mm.
Det har ju varit en fråga som väljarna har tyckt varit viktig, men som aldrig riktigt har haft så där jättemycket tryck partipolitiskt, eller inte de senaste åren, därför att det har funnits ganska stor enighet om klimatlag och klimatmål. Även om Miljöpartiet har sagt att den enigheten är fake, så har det ju varit liksom... Nu blossar det ju upp en konflikt.
Ja.
Och då ställs ju frågan, är detta det nya kulturkriget?
Och jag undrar lite, vad menar vi när vi säger det här? Jag ska säga att jag använde den ingången när jag var med på en poddinspelning med Jessica Stegrud, som ju var det stora vallokomotivet. Vissa spekulerar att hon kan bli partiledare efter Åkesson, och då med Elsa Widding som har liksom kommit in som kvinnan som... Kritikerna menar är klimatskeptiker.
Du var med på deras premiärpoddinspelning.
Som jag tror fortfarande inte har släppt, så jag undrar lite hur...
Du har breaking news här. Vad sa de?
Han har skrivit om det i tidningen.
Ja. Så, men det är okej, okay. Man behöver inte läsa allting som... Jag kommer aldrig läsa Torbjörns dumma texter igen. De är skitlånga. Jättetråkiga, jag hatar dem så mycket. Fy fan.
Förlåt,
det är helt lugnt. Nej, jag var med där, men den har inte släppt. Men poängen var någonstans att så här, nu ser vi, det här är det nya kulturkriget. Här har vi en ny medial front. Stegrud och Widding ska tillsammans starta en podd där man ifrågasätter de här sakerna. De ifrågasätter så här, men det är inte en klimatpodd det här.
Men jag tror att det som... man tänker på, eller som liksom SD refererar till, som man tycker liknar tidigare kulturkrigsfrågor. Det är ju ett lite konstigt begrepp, jag håller med om det, men det är ju att de menar att det finns en åsiktskorridor, det finns en sjuklöver, vi är de enda som står utanför och vågar säga sanningen.
Men då menar man ju egentligen att klimatet är den nya migrationen. Det är ju det egentligen man säger. Och det här höll ju i sådana fall Jimmy Åkesson med om när Bolund sa, för Bolund var ju mer så här att ni har drivit liksom...
Var detta en debatt?
Det var i debatt och i riksdagen. Bolund säger så här, SD, nu när ni har liksom vunnit migrationskampen, nu ger ni er på klimatfrågorna och ska väga och härja och hittat en ny front. Och då höll han med om det, ja... i det här åsiktskorridoren terminologin av att retoriken känns liknande, att för Elsa Widding är ju en komplicerad person, att många när jag skulle göra en intervju med henne så här krävde att så här, nu ska du läsa lusen av henne och bevisa att hon har fel i sina slutsatser. Och jag bara, men jag kan inte så mycket om klimatfrågorna för att ha det, liksom det blir en konstig fokus. Jag kan inte ha den debatten med henne. Jag kunde bara konstatera att hon ifrågasätts för, och då är det frågan så här, typ, vad exakt ifrågasätts hon för? Hon säger ju nämligen, hon ställer ofta bara frågor, och varje gång man säger så här, klimatförnekare, klimatskeptiker, då så bara, men hur menar du? För jag håller ju med om det här, jag håller med om det här.
Martin Kinnunen säger ju också att man inte är då, alltså klimatskeptiker, det man förnekar inte mänsklighetens påverkan på klimatet, däremot så säger man vi är inte i en kris och de här målen är inte realistiska, priset som vi måste betala är inte
men man fattar värt. Ju inte, de är ju inte så tydliga SD i den här frågan tycker inte jag, för när han säger det, och det är ungefär vad Widding också säger, uppfattar jag, vi är inte i en kris
just nu, men vi kan hamna i en kris.
Vad är vi då? Och vad är skillnaden mot en kris och inte, vad är ens en kris?
Han sa ju att han hade läst på MSB:s hemsida om vad en kris är. Det här är Erik Nilssons intervju. Och att han då inte tyckte att det stämde in. Men de ifrågasätter ju också IPCC, alltså det är ju flera, SVT gjorde ju något avslöjande där de intervjuade riksdagsledamöter om IPCCs rapport, och de sa att nej, men jag har klickat lite på internet och tycker att det inte verkar stämma. Alltså, det är klart att det finns en klimatförneka ådra i partiet och hos dess anhängare. Men Elsa Widding, jag har ju sett henne som klimatdebattör, att hon har ju fått utrymme i mycket medier och så som det, men jag hade missat att det var alltså hennes bakgrund, den här Nuon-bakgrunden. Har ni koll på den?
Att hon var den som typ såg sanningen om Nuon.
Att hon jobbade på regeringskansliet och var den som slog larm. Hon har ju väldigt mycket identiteten som visselblåsaren.
Ja, och tror jag också den som precis har sett någonting komma och också jobbat inom kraftbolagen. Och hon säger att typ Stegrud och hon har ju täckt in alla de stora nordiska kraftbolagen i sina karriärer innan. Så att kanske mer en klimatpodd, en energipodd, men också tycks de kanske prata mycket om hur det är och vad som de skojade pantertanter. Det är också en härlig dynamik som jag gärna vill att de släpper podden så jag kan bara liksom lyssna på hur den är där. Men det är en annan fråga.
Jo, men på den övergripande hypotesen att det är en sjuklöversituation och att det är som en migrationen, då måste man ju, just eftersom klimatpolitiken nu är så mycket energipolitik, så är det ju inte riktigt så. Alltså jag menar, Ebba Busch och Kristdemokraterna tycker ju samma sak som Sverigedemokraterna och resonerar på samma sätt om hela energipolitiken. Det gör ju Moderaterna också. Det är ju inte så att de har en unik position på det sättet som man hade i migrationspolitiken.
Nej, och sen Expressens Viktor Bartkron har ju också invänt mot den här jämförelsen och sagt att det finns inte heller det här folkliga engagemanget kring den här frågan som det fanns kring migrationen. Alltså att det fanns en migrationsopinion som partierna ändå på något sätt var överens om att de inte skulle exploatera. Och varje gång någon lite grann gjorde det, språktestet 2002 till exempel, så märkte man ju att det rörde sig i opinionen.
Från det miljöpartistiska hållet så är ju beskrivningen av att, ja, det var en läpparnas bekännelse det här med att borgerliga partier verkligen var med på klimatlagen, på klimatmålen, på klimatpolitiken i stort. Och att man märkte då att när SD med liksom sina impulser ville förändra, så fanns det ingenting som höll emot bland de andra borgerliga partierna, liksom att det på något sätt märks att Centerpartiet inte var där och verkligen markerade mot.
Nej, men Liberalerna har ju försökt medvetet ta den positionen sen Centerpartiet försvann, och nu är det då Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöministern, som är den som ska stå upp. Och hon försöker ju förtvivlat säga att hon har en annan position än de andra. Hon säger ju till exempel då att Sverigedemokraterna inte alls ska vara med och ta fram den här klimatplanen som regeringen ska göra nu. Medan Sverigedemokraterna säger att det ska vi visst göra. Och det låter ju lite som när Ulf Kristersson sa att Sverigedemokraterna inte skulle vara med och förhandla hela budgeten.
Eller de ska inte vara med.
Sa, det ska vi visst göra.
Eller när han sa att de ska inte vara med och bestämma EU-frågor.
Ja. Det är ju ändå den här mandatperiodens en av de mest spännande frågorna. När kommer någon på riktigt ställa kabinettsfråga?
Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungars liv.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Regeringen har ju varit väldigt sen på att ha några svar på liksom kritiken som de på något sätt kunde ha förväntat sig från att ta bort miljödepartementet som ett eget departement, att göra mindre satsningar på järnvägen, slopa elbilsbonusen, alla de här sakerna, och också då reduktionsplikten. Och på något sätt så har de ju hamnat i att till slut har de kommit fram till att så här, ja just det, reduktionsplikten, den är svår att kopiera. Det gav Hassler som ett argument. Sen så har den här,
alltså ekonomen.
Ja, och så har vi den här andra klimatforskaren som säger att så här, det leder också till utsläpp i andra delar av världen. Så det kan de säga också. Sen skulle man kunna använda det här miljöpartistiska argumentet att vad händer med reduktionsplikten när det gäller biodiversity, biologisk mångfald? Och då kommer man till idén som att så här,
men du måste förklara det här, tror jag. Vadå?
Reduktionsplikten.
Ja. Och den hur hänger det ihop med biologisk mångfald?
Att om vi nu ska använda den svenska skogen hela tiden och på något sätt göra biodrivmedel som vi kan blanda in i diesel och bensin, då kommer det ju inte kunna bli så mycket olika spännande djur som bor i de här skogarna om de hela tiden ska användas. Och då kommer ju frågan så här, aha, det kanske inte var en enighet om det här. Det här var ett centerpartistiskt beställningsjobb. Och då kommer vi till den här tanken att ja, vi har massa skogar och vi har ett skogsindustriellt komplex som vill kunna använda sina skogar. Och nu med EU så har man insett så här, om vi använder våra skogar jättemycket och gör biodrivmedel och blandar in det i bensinen och dieseln, då får vi fortsätta använda våra skogar. Om vi inte gör det här, då kommer EU-byråkraterna säga bara, det finns en uggla där, ugglan måste kunna flyga mellan olika ställen, du får inte hugga ner dina gamla fina
ugglor.
Nej,
men jag tror inte att det, nu tror jag du blandar ihop två saker, för EU pratar väl framförallt om alltså koldioxid, ja, att skogen ska fånga koldioxid. De bryr sig inte jättemycket om orkidéerna, eller?
Jo, de bryr sig om både och.
Ja, det finns en dubbel
eller
attack.
Olika delar av intressen i EU bryr sig om både och.
Mm. Det här är Torbjörns favoritämne.
Så ja, men just reduktionsplikten är ju väldigt rolig. Och du tänker då, Henrik, att det från början var ett centerpartistiskt beställningsjobb för producentintressens räkning, så att säga.
Det är ju den bilden som presenteras då från den andra sidan.
Och det är, så var det ju inte, men lite. Alltså så här var det ju, Göran Persson.
Tidigare statsminister.
Exakt. Han var ju sosse. De förlorade ju valet 1991. Och då ville Göran Persson bli talesperson i välfärdsfrågor. Men det fick han inte, utan han hamnade i jordbruksutskottet i ett år innan han blev finanspolitisk talesperson. Detta var en superbitter över, och det enda roliga som hände under det året, allt enligt Olle Svennings biografi över Persson, en biografi att inte tro Persson gillar så mycket. Det enda han var glad över var att han fick flyga till Rio och gå på en stor miljökonferens. Och där, enligt Svenning, väcktes miljöentusiasten Göran Persson.
Var det en FN, vad var det för konferens?
Ja, någon får googla det här sen. Men min poäng är att ett av Göran Perssons absolut viktigaste projekt som statsminister, som han ju sen var i ett decennium, var ju det gröna folkhemmet.
Och det gröna var det viktigaste projektet, eller var det den viktigaste retoriska uppfinningen?
Ja, men från början var det nog ganska mycket en retorisk sak som sen blev väldigt viktigt. Mm. Alltså, jag minns till exempel sista kongressen innan valet 06, det var ju i Malmö. Då förväntade sig alla journalister att nu ska liksom komma en stor valplan så att de ska liksom väljas om en gång till och slå den här nya alliansen. Och det enda som kom var att han liksom beskrev oljekommissionen som hade kommit samma år, alltså som är Göran Perssons riktiga legacy i liksom till eftervärlden, förutom budgetsaneringen som han gjorde som finansminister. Hans legacy som statsminister är ju, han drog igång den här oljekommissionen, och oljekommissionen är ju själva grunden till reduktionsplikten. Reduktionsplikten är ju ingenting nytt som typ Stefan Löfven och några miljöpartister eller centerpartister har drivit fram. Utan,
fast själva namnet kommer väl under deras tid?
Ja, det är ju en teknisk lösning på samma idé. Men alltså idén är ju 20 år gammal. Så det som den här regeringen gör är ju att bryta med 20 år av svensk grundläggande klimatpolitik. Jag läser nu högt ur Göran Perssons Se dig själv i andra. En valskrift som jag tror spökskrevs av Morgan Johansson, fast det vet jag inte säkert. Han skriver så här. Den är alltså utgiven till valet 06. Mycket talar till exempel för att våra åkrar kan bidra med en del av svaret på vår tids största utmaning. Nämligen hur användningen av fossila bränslen ska reduceras för att möta klimatförändringen. Just nu utnyttjas stora arealer i Östergötland för att producera spannmål som används till etanolframställning. Det är inte säkert att etanol på sikt är lösningen. Det finns redan andra lösningar och det kommer fler drivmedel och grödor. Men min poäng är att sånt perspektiv ger miljöpolitiken en ny laddning. Det som hade hänt var ju att Persson var övertygad om det här och att han hade stödparti under den här mandatperioden fram till 06. Som också var det, alltså Miljöpartiet. Och de drev fram skattesubventioner på all förnybar bränsle. Alltså de identifierade transporterna som ett stort klimatproblem. Och vi skattesubventionerade då etanol som var hett då. Flög inte så bra, men också... Liksom,
var det det som fick bilar att explodera? Nej, jag tänker på zeppelinar.
Ja, men du vet ju bara till det vi ska satsa på nu, vätgasen. Det är ju det som fick... Det är, men nu har ju de lugnat sig. Så att, vet vad, vi har kommit på en och annan sak sen Hindenburg, så du kan vara lugn.
Etanol dog väl på att man använde spannmål som folk behöver för att bli mätta. Men det här fanns ju också då skattesubventioner också för... biogas och andra saker. Det här gillade ju alla. Det här gillade också det här gillade också den borgerliga regeringen som sen tillträdde med Fredrik Reinfeldt i spetsen. De höll fast vid detta och de införde dessutom gröna elcertifikat och de satte upp ett mål kring transporterna. Och nu läser jag istället ur Maud Olofssons Jag är den jag är. Vi tog ledningen för minskade klimatutsläpp och fördubblade takten på utbyggnaden av förnybar elproduktion fram till 2020. Vi satte upp mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 och nollutsläpp av klimatgaser i Sverige år 2050. Där var alltså ett av de tidiga transportmålen format av en borgerlig regering.
Och pinade nu Pontius Pilatus. Jag trodde att du var inne på någon sorts här biblist.
De höll ju i detta. Och sen så kom ju Löfven-regeringen och de omformulerade den här tekniska lösningen till en reduktionsplikt.
Alltså att, ja, men den var ju också tvingande på ett annat sätt.
Ja, och det här hänger ihop med EU-regler. Alltså skattesubventionerna lyckades man få ett EU-undantag, alltså ett godkännande från EU för att få ha den tekniska lösningen. Men för att slippa bråka med EU om de här undantagen så kom man då istället på att nej, men vi inför en plikt att alla drivmedel ska kunna reducera koldioxidutsläpp på något sätt. Min poäng, den lilla poängen är att det här är ett liksom lång och enig idé om att vi ska på olika sätt politiskt gynna biodrivmedel. Det är ju den som regeringen nu bryter med.
Fast man vill ju fortfarande gynna, eller jag menar, man tar inte bort det helt och hållet. Det handlar ju om takten och vad som är rimligt för vanligt folk att betala.
Så... ja, för att man kanske fått panik över bränslepriser.
Ja.
Mm. Det kanske var någon som såg att den här väldigt skarpt stegrande kurvan som man har tänkt sig, nu ska allting lösas, så att när det där väl ska bli verklighet så blir det ju väldigt dyrt. Jag måste säga dock att det har alltid funnits en, inte kompakt, men en stark kritik från ekonomhåll mot jättemycket sådana miljö- och klimatpolicies för att man, ja men så här, den stora är ju alltid så här att varför ska staten försöka hitta den vinnande tekniken när det gäller etanol, när det gäller vätgas nu eller liknande. Det finns också sådana som titta på ett annat favorit, nämligen höghastighetståg, och menar att miljöpåverkan kommer bli lägre om vi bygger de här i framtiden, för då kommer vi ju ha kol utan stål. Men i dagarna så tycks det ju nu också pågå en ny uppväckt ilska mot detta en gång helt nästan heliga projekt.
Helt ihjälkramade hybridprojekt. Ja.
Alltså LKABs fossilfria stål.
Ja.
Jag såg LKAB Anders Lindberg, den andra alltså, var ute på Twitter och säger ketchup-effekt när han först ser YouTubern Henrik Jönsson skriva om hybris, eller göra då en liten video om det, men också Rebecca Uvell prata om hybrid. Och lite som ett brev på posten så kom våran ledarsidas Peter Wennblad ut och hade mycket frågor. Han ställde som sagt väldigt mycket frågor kring vad detta egentligen skulle kosta. Och då kan man tänka, är inte detta ett litet bevis på att ja, det tycks finnas kanske lite laddning här. Det finns i alla fall vissa publiker som är intresserade av att frågor ställs om kostnader och inriktning.
Bakgrunden är väl att man har ansökt om ett stort statligt stöd här. Och det är ju intressant. Men det finns ju någonting som är intressant i det du säger också, som handlar om vad har egentligen näringslivets roll varit i den här omställningspolitiken. Och vad gäller transportsidan så har den ju allt sedan åtminstone oljekommissionen varit positivt pådrivande. Alltså näringslivet har ju haft intressen av att den här politiken fortgår. Och det är ju inte så konstigt, det är det som fick dig, Henrik, att tänka att det här är Centerpartibeställning. För att Göran Perssons grundsyn funkade ju faktiskt ihop med miljöpartister och centerpartister och moderater här. Nämligen, okej, så här är det. Vi har en råvara. Vi har en industri. Den kan gynnas, det ger jobb, det ger pengar. Vi kan till och med kanske exportera saker på sikt. Och ni kan ju faktiskt kanske bli självförsörjande eller delvis självförsörjande. Och det är dessutom bra ur något slags säkerhetsperspektiv. Så det här har ju varit en grej där alla har varit med på tåget.
Men det var ju intressant när man läste Amanda Lindholm och Erik Nilsson, våra kollegor. De beskrev ju bakgrunden till att reduktionsplikten inte sänktes med en gång. Och det handlar ju väldigt mycket om industrins intressen. Och att på Tidö slott så var det egentligen bara kanske Moderaterna som lyssnade på dem.
Ja, och frågan är ju, alltså jag menar, vi har en högerregering som är nationellt sinnad. Är det en beskrivning alla kan acceptera? Ett helt annat perspektiv som man skulle kunna tänka sig då är, okej, vi ska gynna svensk industri. Då hade man ju istället för att så här vilja sänka reduktions...
Det är lite sossigt, va?
Jag tror att en sverigedemokrat skulle också kunna vara med på svenska intressen, svensk säkerhet. Jag tror att en moderat skulle kunna vara med på det också. Då hade man istället kunnat så här arbeta med skattenivån på drivmedel och kanske till och med så här, alltså det som vi blandar i nu, eller det som blandas i diesel och bensinen, det är ju inte bara från Sverige. Det är ju slaktavfall och grenar och grejer från olika håll. Ja, men man kan typ kasta i vad som helst.
Man
ringer de som producerar sånt där och pratar med dem och säger dem så här: det går att kasta i lite vad som helst. Det är bara det liksom är bio och liksom något köttigt, någonting liksom. Alltså det är ju som att odla en trädgård. Allt som multnar kan man köra. Okej, i vilket fall. Grundgrejen här är ju att för den svenska industrin så handlar det om att vi har en massa pappersbruk som får ut restprodukt som kan användas igen. En nationellt sinnad regering skulle ju kunna haft ett annat perspektiv, nämligen ni får bara använda svensk råvara. Vi ska bara ha svensk råvara i de här grejerna, för vi ska bara gynna oss själva och vår industri. Mm. Inte hålla på och liksom med något globalt.
Ja, då glömmer vi bort hela lilla landet beroende av frihandelsperspektivet.
Jo, men det är ju Jimmy Åkesson som är med i den här regeringen.
Men det är bara käbbel. Det är bara käbbel. Det är bara
käbbel. Allt det här kan ju slå tillbaks i Tidöpartiernas ansikte på grund av en folklig opinion som vill rädda klimatet och tycker det här är vidrigt. En annan då som vi varit inne på, det är ju att den gröna högern består ju mest av företag, och ja, någon gång måste Moderaterna verkligen börja lyssna på företagen och även då kanske Sverigedemokraterna. Men då undrar jag, om vi försöker koppla ihop det här till större förändringar i det politiska landskapet även på ett globalt perspektiv, misstron från höger mot företag.
Vad menar du nu?
att det finns mer ifrågasättande än till exempel alltså, de konservativa i Storbritannien, där var det till och med fuck business som man sa om Brexit, att det här att lyssna på vad företag vill.
Alltså så du menar så här, nya moderaterna, Ulf Kristerssons moderater, de är inte bara, de har inte bara lagt om migrationspolitiken, utan de kommer ändra hela sin syn på näringslivet. De kommer bryta med svensk näringsliv, de kommer glömma sitt arv.
Eller kanske omformulera, eller att det finns krafter på den högra sidan nu som inte automatiskt köper att näringslivets intressen är våra, för ibland finns det korrumperande aspekter utav näringslivet. För du vet, det finns ju människor som är utbildade på universitetet, det finns HR-avdelningar som vill ha inkludering och mångfald.
Det finns genusplaner.
De är inte vanligt folk.
Nej, så att den problematiken finns.
Och det är vanligt folk som
jo,
är den
nya
högerns kärna.
Nu vill jag ha ordning här. Nu är ni väl ändå Jimmy Åkesson och inte Ulf Kristersson?
Förmodligen ja, men det kan ju finnas andra strömningar på högra sidan. Jag är väldigt vag om detta, för att jag vill bli supervag, för jag landar i det fluffigaste. Okej, om vi tänker på alla de här sidorna. Varför är klimat och migration sammankopplade, tänker ni? Alltså i betydelsen av att människor som gärna, i alla fall förr i tiden, sa så här: migration, friare, öppnare, ta hand om människor, de svaga. De är också, vi ska ta hand om klimat. Vi kan vara väldigt hårda och vilja ha väldigt drastiska förändringar. De sakerna är ihopkopplade. Och rent logiskt borde det kunna vara så att någon till exempel, ja, var en rasistisk miljöpartist. Alltså i betydelsen så här: jag vill absolut inget främmande få komma in i denna biosfär som kallas Sverige. Det gäller människor och det gäller olika arter. Har ni en förklaring på detta?
Framförallt ställer man väl också sig frågan om motsatsen nu. Varför är de som är emot invandring också skeptiska till klimatet väldigt ofta, och att det ser ut så internationellt? Nej men jag har inget jättetydligt svar på det. Jag har alltid tyckt att man borde, alltså mycket i miljöpolitiken är ju konservativt. Alltså mycket i argumentationen är konservativ. Till exempel, jag bara såg något resonemang i veckan om då att vi inte längre kommer ha snöiga vintrar, och Vasaloppet kommer inte kunna, liksom, man kommer få cykla det istället. Och det är ju,
då tyckte många att det var hemskt.
Ja, men det talar ju bara till en slags, alltså argumentationen kring varför det är hemskt är ju bara att det är en tradition som försvinner. Dina barn kommer inte få uppleva det du själv upplevde. Din barndoms vintrar finns inte längre kvar. Alltså det argumentet är ju i sig konservativt. Det är ju bevarande för bevarandets skull. Det är inte så här hela klimatsystemet kommer kollapsa och så vidare. Vi kommer inte kunna andas på jorden längre. Utan det handlar ju om någon slags arv och tradition.
Det fanns ju en gång i tiden på 60-talet när Anders Björk var MUF-ordförande, eller HUF-ordförande hette det ju då, Högerns ungdomsförbund. Då var ju de jättemycket inne i miljöfrågan av de skälen. Vi måste bevara vår närmiljö så att den inte liksom förändras och förstörs.
Nej, men det har ju funnits en sån diskussion kring Miljöpartiet, där framförallt kanske människor utanför partiet har tyckt att de ska släppa migrationsfrågan för att det skulle gynna dem, eftersom det finns ett stort engagemang brett kring klimatfrågorna. Men det har de ju hela tiden varit själva väldigt skeptiska till. Och de hänvisar ju ofta till sina tre solidariteter, där det ena är då djur och natur, och det andra är kommande generationer, och det tredje är världens alla människor. Men
ja, alltså en miljöparti ju som bara känner med allt levande, ja, inuti finns det gränser. Är jag en människa?
Det är hippie-arvet.
Ja.
Men sen finns det ju rent så här konkret, så gick ju väldigt många med i Miljöpartiet mitt under stora migrationspolitiska strider, till exempel kring flyktingamnestin 2005. Alltså många av dagens medlemmar har ju lockats av det. Den politiken kanske lika mycket som klimatpolitiken.
Då, det är ju en sorts argumentation att det kan finnas ideologi bakom dessa, någon sorts liksom den konservativa bevarande filosofin eller det empatiska gröna perspektivet. Men det skulle ju också kunna vara att det här är bara efterhandsförklaringar, att vi är
så kan det vara
små stamtänkande människor.
Men när man ser till högern eller om man ska kalla det nationalismen eller ja, men de här rörelserna som man ser globalt, då finns det ju också någon tanke om att klimatpolitiken är en slags dold vänsterpolitik. Alltså mycket gick ju ut på att avslöja att Greta Thunberg egentligen typ var kommunist. Alltså att man tycker att en extrem vänsterrörelse har då klätts i klimatargumentation, men lösningarna är fortfarande de samma ekonomiskt.
Det är svårt att vara en hård nationalist och sen säga så här, fast vissa frågor där behöver vi ha liksom perfekt överstatlighet. Det är ju svårt där. Men om jag bara får slutföra tanken om vem det var i sådana fall som började med stamtänkandet, om vi någonstans utgår ifrån att ja, men kanske det är så att bryr sig verkligen Sverigedemokraterna jättemycket om klimatpolitiken, eller ser de mer så här, men våra motståndare verkar tycka om det här, så därför ska vi vara emot det hela. Någon som kommer ihåg Goodwill, den här Lars von Trier-filmen från 00-talet där Nicole Kidman är förtryckt och liksom så här, de krossar hennes porslinsdock och bara så här, så fort du slutar gråta slutar vi krossa dina porslinsdockor. Och det är lite så jag tänker att Jimmie Åkesson ser på Bolund, att så här bara, jag kommer sluta inte, gråta då, sluta
jag
gråta.
Jag kommer inte ihåg filmen, men jag kommer ihåg Johan Jakobsson, som ju hade ungefär samma grundläggande liksom, opinionsbildningsstrategi. Folkpartisten under Lars Leijonborg.
Att, precis, man vill få den andra sidan att gråta.
Ja, man vill reta upp de andra.
Ja, och bara om de visar att de inte betet, då kommer de backa kanske. Det är en sån tanke.
Men det finns ju också väldigt många sverigedemokrater som ja, men Mattias Bäckström Johansson till exempel, nya partisekretären. Han är ju från Oskarshamn och har jobbat med kärnkraft. Alltså det finns någon slags överrepresentation av tekniskt intresserade energimänniskor i det partiet.
Alltså, men det är ändå som man inte förstår Sverigedemokraternas position. Nu i EU-förhandlingarna så finns ju, dyker det upp ett problem för Sveriges del. Alltså är vi inte så bra på transporterna eftersom vi inte har reduktionsplikt eller någonting annat, så får vi betala det på något annat sätt. Och bland annat genom då hot om att då måste ni låta mer skog stå så att den binder kol.
Det där tycker ju Miljöpartiet är bra.
Nej, delar av Miljöpartiet.
Ja, just det. Nej, alltså,
de är
ju
djupt splittrade i hela bioenergifrågan, som ju är grunden här fortfarande. Alltså, det är det som är kärnan i svensk klimatpolitik. Men det där borde Sverigedemokraterna tycka är ett problem. Det som också, alltså tittar man till exempel, följer man LRF Skogsägarna, deras Twitterkonto, jag vet inte hur mycket ni gör det, eller bara LRF-konton i största allmänhet, då ser ni att där är Martin Kinnonen, Sverigedemokraten, nu för tiden in och likar det mesta. Och deras argumentation handlar ju i den gamla då så här, funkar jättebra för klimatet att man avverkar skog och använder råvaran, för det är en annan typ av kretslopp som binder kol, till skillnad om vi tar upp olja som har legat miljarder år i jorden. Då kan vi inte binda den kolen som den genererar i utsläpp. Okay.
Ja, men borde inte det konservativa vara att låta skogen stå? Jag tycker de är ologiska.
Jo, fast då är du inte med på att konservatismen är ju ofta kombinerad i intressesfärer med näringslivet. Och näringslivet är intresserade av att göra profit på något sätt. Alltså bedriva verksamhet, tjäna pengar,
göra förändringar i den här miljön.
Tack för info.
Men problemet i Sverigedemokraternas position är att just nu har ju Kinnonen dels då den här positionen, vi ska inte göra någonting för vägarna, och det kanske leder till att vi måste låta skog stå eller att vi måste betala böter. Och han har också positionen, jag tycker det är uruselt att skog ska stå. Hur ska han ha det, Karn? Det är ju inte som att de har en färdig linje, utan på det sättet så talar det lite för att Henriks tes om att de är mest här för att liksom röra runt i grytan.
Han är som hela Miljöpartiet på en gång.
Ja, det är han. Jo, men en förklaringsmodell till hela den här konflikten är ju det partipolitiska landskapets förändring. Alltså en grundläggande sak i enigheten om de här frågorna har ju varit att Miljöpartiet har funnits på ena sidan blockgränsen. Centerpartiet har funnits på andra sidan. De har drivit på det här utifrån lite olika utgångspunkter, men väldigt lik. och övertygat moderater och sverigedemokrater. Nu är de inte på samma sida, vilket förändrar förutsättningarna. Så skulle man kunna förklara den här konflikten också. Om det första sättet var helt enkelt ett vanligt kulturkrig och det andra skulle vara en partipolitisk förändring, så är det tredje sättet verkligheten. Alltså, hela argumentationen kring vi ska subventionera biobränslen har ju varit, det ska vara under en övergångsperiod fram till det går att elektrifiera. Det vi kanske upplever just nu är att den övergångsperioden kanske håller på att gå mot sitt slut, och därför pushas olika elektrifieringsintressen. Alltså, vi måste ha mer kärnkraft och vi måste, ja, ni förstår. Alltså att det är en verklighet, en teknisk utveckling som driver fram det här.
Jag vill bara lägga till att för den som inte har kunnat släppa det här med Rio 92, så har jag googlat nu. Och det var ju FNs konferens om miljö och utveckling. En konferens som ökade medvetenheten i hela världen om de här frågorna. Inte bara hos Göran Persson alltså, utan hos många världsledare. Det var också där man tog beslut om handlingsprogrammet Agenda 21. Det var liksom startskottet för mycket av det som
pågår
nu.
Men vad hade hänt om inte Göran hade varit där? Alltså,
så Olof, hade en annan politiker i Sverige drivit på de här frågorna
Olof
och kreddat sig för detta?
Olof Johansson var där och Carl Bildt var också där. Ah, okay. De ledde den svenska delegationen. Jag var lite osäker på Göran Perssons roll här faktiskt.
Men det finns någonting, eftersom det är så lång tidsspann i den här politiken som nu förändras, så är det ju spännande tycker jag med kontrafaktisk historieskrivning. Det roligaste ögonblicket över de här liksom 20-30 åren av klimatpolitik i Sverige tycker jag är, alltså, Andreas Carlgren blir ny miljöminister i alliansregeringen. Han ska tillsätta en klimatberedning som ska fixa en bred överenskommelse kring kärnkraften, kring allting. Det här är innan alliansen är enig om kärnkraften. Allt ska med. Och hans idé är, jag ska utse Ingvar Carlsson till ordförande i den här klimatberedningen. För då kommer sossarna inte kunna säga nej, och moderaterna kommer känna sig lugna med att sossarna är med på kärnkraften och det kommer liksom funka ihop. Men som han skriver, eller han skriver inte det, han säger det i Mats Engströms bok om klimatframgångar. Så säger han så här: jag vet inte vad Fredrik Reinfeldt tyckte om den idén, för Maud Olofsson stoppade den. Hennes ryggmärgsreflex var: vi har precis vunnit valet, inga jävla sossar ska få några uppdrag eller jobb.
Det är lite som den ryggmärgsreflex som de har nu, känns det som. Ja. Alltså förutom Oskar Stenström då, men jag bara tänker i det här med energisamtal, blocköverskridande. Nej, nej.
Men hade det där hänt så hade ju enheten blivit annorlunda och kanske också hållit i längre. Vem vet?
Någonstans mellan hybrid och fittiga sossar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg.